Podplay.
Special.
Tack så mycket, tack. Alltså, ska vi säga tack? Va? Idag så sitter vi i studion tillsammans med min diamant, ingen mindre än Kera!
Vi är av Angered.
Alltså, jag kan inte fatta det här.
Jag kan inte fatta heller, det känns konstigt.
För er som inte vet vem Kera är just nu, hon har blivit familj för mig.
Eller? Amen.
Vi träffades för
typ ett år sedan,
april vet jag det var. Jag var i Göteborg och...
Vi träffades typ sista veckan innan jag hamnade på sjukhuset.
Ja, och när hamnade du på sjukhuset?
Typ början av april.
Ja, då kanske jag var i antingen mars.
Ja, det var typ mars.
Det kanske var slutet på mars i sådana fall. Men jag vet att... Okej, nu är det lite fast forward här för alla lyssnare. Jag ska förklara. När jag och Kera träffades, jag gick på Avenyn. Hon gick förbi mig, jag var packad, hon var packad. Vi passerade varandra och sen hör jag bara att någon ropar Nessa! Så vände jag mig om så står hon där. Och vi står och kramas och hon säger till mig att hon älskar våran podd. Och hon börjar kalla mig, hon börjar säga till mig du är den bästa influencern. Jag bara, lyssnar, jag är ingen influencer.
Jag blev skälld ut och sånt.
Och sen så, det var någonting med dig, Kera, som jag fastnade för. Så att när jag kollade på henne, jag var så här. Jag behöver ha dina kontaktuppgifter. Vi måste fortsätta prata, minns du det?
Jag har kontaktuppgifter.
Jag visste inte vad jag skulle lägga till henne.
Kan jag få din mailadress?
Men tänk dig vilken haffreplik där med kaffe snap.
Och jag bara drog fram telefonen här. Den. Jag var liksom så här på väg hem. Jag skulle köpa, eller jag är med, jag skulle till MC.
Ja, du skulle till MC.
Och så skulle jag åka hem till min hund som är ensam hemma. Och så står... Nej, jag var inte själv, jag var med min vän. Men jag skulle hem till mig själv, ensam.
Ja.
Men jag såg dig. Och sen kvällen slutade så där. Och så kom jag hem och jag berättade för min vän. Jag bara, vet du vem jag träffade? Hon bara, va? Vem? Jag bara, alltså, jag kommer aldrig ana. Jag träffade Nessa. Hon bara, va? Jag bara, jag anar inte hur sjukt det är. Jag har parkt länge, jag vet inte hur jag... Alltså, va? Det var konstigt. För mig det är konstigt att ens träffa någon som man ser på sociala medier. Det är inte samma känsla som att träffa någon som... Jag vet inte hur jag ska förklara, men att träffa dig, det var en annan sak. Det var inte så det här, typ... Jag ska inte skryta, men jag var på Kendrick Lamars konsert. Jag köpte VIP-biljetterna, för jag var så besatt. Träffade honom allting, men det kändes inte så... Så här, wow. Men när jag träffade Nessa, det var som att... Månen... Okej, nu jag går över.
Alltså, vem är Kendrick Lamar?
jag skryter lite och jag menar inget så. Det var bara en känsla.
Men alltså grejen är, det folk inte förstår det, att nu har vi blivit familj. Så det är inte ens på den nivån längre. Då, det var bara en sjuk grej, för att det var någonting jag drog till någonting med dig. För det är inte så att jag går... Alltså, någon kommer fram till mig. Och jag säger, jag lyssnar på er podd. Kan få det snap? Jag är inte sån.
Jo, hon gör så med alla.
Tack,
nej, men så det var ju någonting speciellt. Och sen, jag tror det här var ju lördagen, vet jag. Och sen var det den kommande veckan. Så la du ut, för vi pratade inte mer. Du ska bara tack dagen efter någonting.
Jag vill inte vara för mycket.
Nej.
Även om jag har suttit hela kvällen och pratat om dig. Nej, så skrev jag. Jag skrev tack så mycket för att du typ lyste upp min dag. Jag har inte haft det så jättebra den här veckan. Och det var en bra avslut på det.
Ja. Och sen, alltså efter det här, så ser jag på Snap att du ligger ut en story på att du ligger på sjukhus. Och det var då, var det då du fick veta att du hade cancer?
Jag fick veta att jag hade cancer när jag hade hamnat på Sahlgrenska. Men innan jag hamnade på Sahlgrenska så fick jag reda på att de behövde mig akut på Sahlgrenska. Och att de misstänkte någonting. Så det var en misstanke om någonting. när jag går in på 1177 och kollar så står det typ anemi och så ospecifikerat någonting, så här, frågetecken, frågetecken. Men sen står det leukemi i efterhand.
Mm.
Så då skrev du till mig och då skrev du vad är det som har hänt och hur mår du?
Mm.
Och det var typ du och sen 20 andra till och min man då som skrev vad är det som händer? Och jag, ja, det var det. Det var så jag fick reda på att det är någonting.
Mm. Mm.
Men jag fick reda på att jag har alltså konstaterat leukemi typ dagen efter.
Mm. Så du fick reda på det efter vi träffades?
Mm.
Visst är det så?
Mm.
Ja. Och sen så berättade du, du skrev till mig vad som hade hänt.
Mm.
Så försökte vi, alltså vi skrev ju väldigt mycket med varandra och allting.
Jag minns att du berättade för mig typ hur du har haft det och så här i med din bakgrund. Och så tänkte jag så här, men vad skönt att jag inte är helt ensam. Och så har vi en gemensam vän också.
Mm.
Så det var skönt för mig för att min vän sa det. Hon bara, det här är en bra familj och de är bra tjejer och de är fina allihopa, alla tre systrarna jättefina, och så berättade hon lite. Jag bara, jo jag vet, men jag visste inte så mycket om er familj. Jag visste mer om att Nicole var på Idol och podden och allt det här, men jag tänkte inte så långt.
Nej.
Så det var så jag började så här förlita mig på dig typ, när jag fick höra att du är en fin människa.
Alltså jag dör. Men alltså vet du vad, skit i mig nu. Mm. Nu så ska vi berätta. Alltså just det, jag, alltså jag, hela min prestation bara för...
Pannkaka, vad hände?
Men som ni hör, Kera har leukemi och du blir 26 år den 26 januari.
Mm.
Då ska vi fira dig.
Woop woop.
Du och jag, Kera, har inte pratat alls.
Nej.
Vi har sett det väldigt mycket.
Mm.
Nessa har lagt... Du bara, yes. Vi borde ha sett varandra. Nessa har lagt ut väldigt mycket om dig. Så det är jättekul att ha dig här. Alltså, du har så otroligt fin energi.
Tack,
alltså det lyser om dig. Det är som är lite så här, ett ljus runt om dig.
Nej,
så
men...
jag förstår vad Nessa såg när du sprang på henne på Avenyn.
Tack.
Är det Avenyn?
Ah.
Park Lane.
Ah.
Ah, Avenyn. Och kära, du har ju tagit dig hela vägen från Göteborg idag.
Mm.
Du kommer från Göteborg.
Mm.
Jättelogiskt. Du har tagit dig från Göteborg, du kommer från Göteborg. Mm. Ja. Hur känns det att vara i Stockholm?
Jag har inte varit bland folk på så länge. Så det kändes väldigt stressigt när jag kom till centralen. I och med att jag har käkat så mycket mediciner så kan jag få lätt panikattacker.
Mm.
Vilket är förståeligt. Så jag mår bra nu, men det var så här en stress... faktor när jag kom hit. Alltså, jag ser så mycket människor för att sen april har jag varit isolerad från allmänheten. Bara nära.
Mm.
Så det kändes bra men ändå stressigt. Och så här, lite så här, jag vet inte, tingles. Jag vet inte, så här små, små fjärilar typ. Bara för att jag visste att jag skulle träffa Nessa och det är av en bra skäl jag är här.
Mm.
Det är ingen dålig anledning varför jag är.
Mm.
Hur känns det att ni träffar mig då?
Förlåt, jag är alltid lika glad att träffa dig.
Jag tycker det är jättekul att träffa dig. Och jag har ju hört om din historia. Och att se hur mycket energi det är i dig ändå. Hur glad du är. Det blir så här, för mig är det jätteinspirerande.
Tack.
Med tanke på ditt tillstånd. Och du är så glad, glädjespridare.
Tack så mycket.
Du fyller 26 om 2 veckor.
Typ.
Så när du fick ditt besked om att du har leukemi.
Mm.
Då var du 24 år, eller var du 23?
Jag fyllde i januari, så det, jag var ju 25. Så jag är ju,
okay.
Jag har inte fyllt 26 än. Men snart är det typ ett år jag haft det.
Och när de började misstänka att du hade leukemi, vad var det för symptom?
Grejen var att jag sökte inte vård förrän det var väldigt för sent. Mina symptom kom redan året innan, i september typ. Huvudvärk, blåmärken, väldigt konstiga infektioner, feber, frossa. Alltså, tänk dig det värsta du kan få. Och så får du det i små stunder varje dag.
Mm.
Så fick jag det. Och så, jag kände av att något var fel. Men jag tänkte bara, men jag har gått in i väggen.
Mm.
Jag ringde mina vänner. Jag ringde Lin, som är en av mina närmaste vänner, och sa det. Jag bara, jag kan inte ha min hund. Kan du ha henne? Så jag klarar inte av det.
Mm.
Hon fick ju, för jag har en hund också. Och min hund märkte också av att jag inte mådde bra. Så många gånger så var det han som varnade mig på det sättet. Och det första jag gjorde var att jag började knapra på Alvedon. 12 Alvedon om dagen. Och det är ganska mycket. Sen började det uppkomma blåmärken överallt. Alltså du kunde inte ta på mig utan att jag inte fick blåmärken. Och jag har ju en tendens att när jag har stress så biter jag på läpparna eller står och pillar och på huden och så. Och då slutade inte blöda. Så det gick ungefär 7 månader innan jag sökte vård. Så jag har haft symptom i typ ett halvår.
Så länge ändå. Mm. Vilket också känns väldigt normalt. För att man själv...
Mm.
Alltså jag vet själv det, om man upptäcker något som är lite avvikande, men man tänker skitsamma, man går vidare och man tänker inte så mycket mer på det. Men alltså hela 7 månader innan du sökte hjälp.
Mm. Och jag trodde inte på läkaren när han sa till mig, för jag frågade bara ungefär, alltså vad är tidsramen ungefär?
Mm.
Eller hur länge tror du jag kanske har varit sjuk? Ja, 5 till 7 månader, 6 månader. Mm. Så hakan droppades till golvet och jag tänkte bara för mig själv, oj.
Så när du åker in och du beskriver dina symptom, är det så att läkarna direkt flaggar för att vi misstänker någonting eller vad de är så här, men det här kan vara något annat?
Alltså
hur gick där?
När jag var på vårdcentralen, för det var där jag fick remiss till Sahlgrenska, så sa han till mig, han var läkare, han sa till mig, han bara, om du hade varit min dotter så hade jag inte låtit det gå härifrån. Alltså, han bara, jag förstår inte hur du överlever. Och så sa jag, vad pratar du om? Han bara, ditt HB ligger på 54. Och en kvinnas HB, en frisk kvinnas HB, ska ligga på mellan 130 till 170 har jag fått för mig. Mitt låg på 54. Och han sa det, han bara, du måste åka nu till sjukhuset. Så sa jag, nej men jag har tvätt, jag har min hund hemma, jag måste hem.
Mm.
Han bara, är du sjukhuvudet? Så mer, alltså så här... när jag tänkte på det mer och mer i den sekunden så tänkte jag, men jag ringer min pappa och frågar vad han tycker. Min pappa bara, men du måste åka nu. Så vad gjorde jag? Jag åkte hem, det var 2 hållplatser ifrån mig, tog min bil, ringde min storebror, jag bara, kan du följa med mig till sjukhuset? Alltså jag måste åka till akuten. Och han bara, varför? Jag bara, jag vet inte, men jag mår inte bra och jag känner mig så här och jag måste dit, jag ska få blod. Okej. Och han har ju barn och fru, så han lämnar ju allt bakom med mig och åkte med mig till sjukhuset. Så satt jag med ena handen på ratten. Ingen får säga till polisen då att jag körde så här.
Jag kan säga att vi har ganska många poliser som lyssnar på den, så du vet.
Jag satt med ena handen på ratten och andra handen hade jag alltså gifflar. Alltså så här, fullt med gifflar i munnen och en cola. Och så försökte jag bara få in mig energi. Så ser min bror till mig, han bara, men alltså, är du verkligen dålig? Jag bara, jag vet det, men vi åker ändå. Så kommer jag fram och så tar hon blodprov och jag är rädd för nålar. Och så säger hon till mig, sjuksköterskan, hon bara, alltså, du har jättedåliga värden. När jag fick tillbaka mina svar. Jag bara, vad pratar du om? Och jag har ingen aning om vad HB är, vad trombocyt är, alltså ingenting. Och jag kan säga till dig, där och då, när de skickade mig upp till den avdelningen 141, där förändrades mitt liv helt. Alltså gick från att ha ett socialt liv, men jag mådde inte så bra heller, i och med att jag hade så mycket stress och allt det här. Men från ett socialt liv, vara självständig, inte behöva någons hjälp till någonting, inte behöva tänka på några tabletter, ingenting, till att helt och hållet bli beroende av de här systrarna.
Mm.
Och liksom bli överbevakad 24/7. De satt in mig på ett rum, rum 11, kommer aldrig glömma. Och så, jag minns att vi åkte förbi skylten innan vi gick in till avdelningen. Men jag såg inte skylten. Stod det bara att blodcancerfonden eller blodcancerförbundet. Jag kommer in och ser bara folk som inte har hår. Folk som håller en sån här, som man har påsar hängande. Så jag bara, dropp häng. Och massa så här jättesköra människor. Och jag bara, vart har jag hamnat? Så jag visste inte förrän dagen efter när jag gjorde massa prover och sånt, att det var konstaterat att det är leukemi. Och då, ja, jag tappade det helt. Alltså jag försöker putta bort det jättemycket. Men det kommer upp varje dag i huvudet. Varje dag när jag tänker på det.
Typ. Vad kommer upp?
Den stunden när läkarna kom in. Det var så här, 5 läkare kommer in och bara, hej, har du någon anhörig som kan komma? Och jag var min bror, min mamma. Så här, då hade inte jag någon partner heller. Så jag var ju själv singel.
Mm.
Och jag var bara orolig för min hund. Och jag tänkte bara, alltså, jag bryr mig inte om något. Jag vill bara veta vad det som händer. Så kommer de in och bara, okej, men vi tar det med dig då. Det är så här att vi misstänker en blodsjukdom. Och jag bara, va? Och så sa han till mig, den läkaren. Ja, alltså jag har ju tagit ungefär 4-5 prover och nu har vi gjort ett benmärgsprov på dig. Glömde du nämna det. Och vi har fått det konstaterat att du har leukemi. Och då sa jag, men jag har ju ingen i familjen som har cancer. Jag har ju, det finns ingen i min närhet. Jag vet, hur har jag fått det? Mm. Va? Så jag blev ju bara arg. Ställde mig upp och bara, nej, nu går jag härifrån. Han bara, du kan inte lämna. Vi ska börja med en behandling redan imorgon. Du måste skriva på de här papperna. Du ska vara med i en studie. Och jag bara, okej.
Okay. Sa de bara, du ska vara med i en studie?
Mm, för att han sa det, han bara, om jag inte börjar med det nu så kommer du inte överleva om några dagar. För jag hade ungefär, om jag har fattat det rätt, för jag har fått höra flera olika. Men sammanlagt var det 90% cancerceller i blodet och i benmärgen. Tillsammans var det typ 80-90%.
Mm.
Men i benmärgen bara så var det 63. Mm. Så det var ju redan för sent om jag hade velat göra något, alltså vänta. Så jag fick inte möjligheten att vänta för att ta ut, alltså spara ägg. Jag fick inte möjligheten att välja om jag ville faktiskt behandlas. Mm. Jag fick inte bestämma över något. Trots att jag fick. Men det var så här, det var det här eller inget.
Mm.
Så vad gör jag? Jag ringer min pappa. Jag bara, hej pappa, det här där. Och så börjar resan.
Så det här var inom en dag egentligen.
Mm.
Från att du åker in till vårdcentralen, blir skickad till akuten.
Mm.
Samma dag så säger de att du ska stanna här.
Ja.
Du har leukemi.
Det blir ju 24 timmars.
Ja, ja. Så 24 timmars belopp. Och när du fick det här beskedet...
Mm.
Alltså, säger det här till dina föräldrar, din bror. Hur tog de det?
Jag kommer inte ihåg exakt hur det var. Men de sa bara, är du säker? Alltså nej, det kan inte stämma. Vi har inte det, familjen. Och, nej, kära, men jag får prata med någon som är ansvarig. Så här, de trodde inte på mig.
Mm.
För att jag har redan mått dåligt så länge. I och med att jag har så mycket stress. Alltså, när man är ung och jobbar och går i skolan. Alltså, alla har ju den här... perioden i sitt liv där det går neråt men man försöker kämpa sig upp.
Mm.
Jag trodde det var att jag var bara där. Jag trodde inte att jag skulle få en sjukdom på det hela.
Mm.
Så det kändes ologiskt att jag av alla, nu låter det hemskt men det kändes som att det var väldigt ologiskt att det var jag.
Men jag tror att det är en ganska naturlig tanke man får.
Mm.
Så här, att man kan tänka sig varför jag?
Mm.
Alltså det är inte så att bara för att du tänker den tanken så tänker du varför inte den här?
Mm.
Utan man, det är samma sak som för en som inte är sjuk eller har haft någon anhörig som är sjuk. Alltså, man tänker ju så här, nej men det här kommer aldrig hända mig.
Mm.
Förstår du?
Mm.
Jag tror det är samma sak. Alltså, när man får ett sånt besked, alltså, hur ska du reagera? Mer än att alltså, bli liksom arg på allt.
Mm.
Förstår du? För det...
det är så jävla orättvist.
Mm.
Det finns ju ingen anledning till att någon ska få det här. Det det finns verkligen ingen förklaring. Varför ska det här hända? Och precis som du säger, Nessa, tror vi alla tänker så här, det kommer aldrig hända mig. Man tar så många saker för givet. Du tar för givet att du kommer vara frisk och du kommer kunna träna, du kommer kunna jobba. Man tar alla saker för givet.
Tyvärr. Och det är någonting som jag har fått bearbeta sedan den dagen. Jag kommer för evigt komma ihåg den känslan när han nämnde, så här, när han sa leukemi. För jag har en favoritfilm. Alla vet vilken film det här är. A Walk to Remember.
Mm.
Och den handlar ju om en tjej som får leukemi.
Mm.
Eller leukemia då. Och hon blir kär och allt det här. Och det var så overkligt att min favoritfilm handlar just om det. Och så jag sitter där 25 år gammal. Mitt i livet. Och så är det jag som har typ samma liksom problem.
Mm.
Och problemet är att jag fick inte bara en vanlig leukemi. Eller om man ska säga. Jag fick ju den aggressiv också. Den heter akut myeloisk leukemi. Och jag är i högriskgruppen. Så baserat på vad jag har fått höra. Oavsett vad vi gör så kommer den komma tillbaka. Kanske inte nu men den kan komma tillbaka om ett år. Om 2, 3, 5.
Mm.
Och sen det finns ju inte en ordentlig forskning på just min cancerform. Så det var som pannkaka på pannkaka och så lite pannkaka.
Mm.
Och det var jättejobbigt att få det beskedet. Men det känns någonstans i min själ att ska jag, alltså det låter hemskt, men ska jag få en sjukdom så ska det vara någonting. Alltså mycket. För att jag har verkligen gått igenom väldigt mycket. Jag sitter inte här och säger ja, men jag har haft det svårare än någon annan. Men jag kände bara så här, ingenting mesigt ska komma i min väg. Jag ska få allt eller inget. Så det var som en... Där, på det sättet så är det positivt. Att jag fick någonting som är så aggressivt. För att jag, alltså jag har kämpat jättemycket mot den. Och den har lärt mig jättemycket. Jättemycket. Alltså jag är både glad och ledsen över min sjukdom.
Det som är så fascinerande med dig är... Alltså din styrka. Hur du har lyckats... Alltså nu säger jag inte att du aldrig är ledsen över din situation.
Nej.
Jag säger inte, alltså speciellt biverkningar när man tar så mycket mediciner är, vi vet. Alla vet att det är mycket ångest, sömnlösa nätter. Jag vet det, för vi pratar på detta.
Faktiskt.
Och jag vet det också från min pappa. När jag vet att han sovit så mycket på nätterna och det är biverkningar av mycket mediciner att man lider av psykisk ohälsa och typ det här med man, alltså oftast de som är sjuka och har spenderat så mycket tid som en människa som har cancer gör i ett sjukhus skapar ju både hatkärlek för ett sjukhus. Man älskar ju de som är där och hjälper dig och jobbar, men miljön är... Jag vet att min pappa alltid sa, om jag är sjuk och hamnar på sjukhus, jag blir sjukare av ett sjukhus.
Precis.
Han sa alltid så. Så det är så här, och jag vet ju, vi pratade ju när du skulle börja med den här dosen som vi kan komma in på snart. Och då var det också så här, du mådde inte så bra för att du skulle vara på ett sjukhus och du bara kände ångest så fort du kom dit. Men du lyckas ändå på något sätt alltid hitta någonting som alltså du vet, tar bort din ångest och som för dig framåt. Alltså du liksom... Du stannar inte upp och gräver ner dig, utan du bara fortsätter kriga på. Och du, sen dagen jag började prata med dig, när vi började ringas på FaceTime, så har du alltid sagt att med din resa så vill du hjälpa andra.
Precis.
I ditt tillstånd. Och jag har varit så här, alltså jag kommer aldrig kunna säga att jag är trött, jag orkar inte, jag kan inte. Nej, men det är sant, Kira, för att för dig, det kanske inte är så mycket. Men du vet, alltså så mycket i det tillståndet du har varit, du är jättestark. Men du vet, mediciner bryter ner en människa också. Speciellt när det är mycket cellgifter och du vet, väldigt tunga mediciner. Att du alltid har haft den orken med så lite sömn som jag vet att du har haft.
Det är ju helt ordentligt.
Alltså det är så här, du...
Men jag har varit så sen jag var liten, sov jättedåligt. Och nu när jag får preparat för sömnen så är det ännu värre. Kan inte leva utan dem. Men det är ingen anledning till varför man ska ens gå på dem. Utan man ska försöka undvika sådana saker. Även om... Ja, jag tycker inte man ska gå på så mycket mediciner. Man ska försöka... För jag har så mycket mediciner. Så jag vill ju ha helst 5 stycken tabletter än 30 som jag tar nu. Så ju mindre desto bättre. Men måste man så måste man. Och det här med att jag vill ju... hjälpa andra. Det är för att alltså det var så bittert och dystert på avdelningen. Och ingen i min ålder, ingen som hade livslust. Alltså man såg, det här är ingen disrespect mot dem som låg där och kämpade för sitt liv. Men man såg att många hade gett upp. Många, jag blev vän med jättemånga. En som var typ 81 och den yngsta var typ, vi är vänner idag, hon är lika gammal som mig typ. Alltså tänkte från 81 till min ålder har jag pratat med olika män, kvinnor, whatever you wanna call it. Alltså det var så många och vi delade rum och vi sa godnatt till varandra och gråtit ihop och allting. Alltså det är en jättesjuk resa. Och varför jag vill gå ut med hur det känns, det är för att folk har en bild av att vara, alltså att vara sjuk, att man är bara sjuk. Man har inget liv utöver det. Man kan inte ha ett socialt liv som sjuk. Man kan inte resa som sjuk. Man kan inte göra såna här grejer som jag gör. Fast det kan man. Och det är det som jag vill visa. Att man måste hitta något positivt i det hela. Och där har jag pratat mycket med Nessa om. Typ, hur ska jag nå ut till folk? Och det var så vi kom in på ämnet. Typ, alltså, det här med att prata om känslor. Och du berättar om ditt liv och... Det kan komma upp så här frågor som du kanske vill ställa till någon som har den här situationen. Men du kan inte kanske ställa det till Nessa. Du kanske vill ställa det till mig. Eller till min anhörig, typ min man. Och då vill jag kunna vara till hjälp. För det finns inga svar. Alltså det finns inga svar till hur jag ska må under min behandling. Så det är det är väldigt invecklat det här. Alltså det är som en fläta. Ja. Det, allting bara går ihop. Men till slut, när det slutresultatet kommer, oftast är det så fint. Även om det gör ont så blir det så fint till slut.
Mm.
Så det här är någonting jag vill jobba på.
Hur skulle du säga att din syn på livet har förändrats? Från att du vet att du har varit frisk till att ha blivit sjuk i aggressiv leukemi. Hur har, alltså vad, jag vet inte om jag ska ställa frågan, men fattar du vad jag menar? Mm.
Från den dagen jag fick reda på det, så var, alltså jag har ju blivit väldigt troende nu på senast också.
Mm.
I och med att jag har funnit Jesus. Så jag känner mig väldigt tacksam över den här möjligheten att prata om det här då. Men när jag blev sjuk så hade jag ju min tro. Men jag var inte den här tjejen som trodde och gick till kyrkan, moskén, whatever. Utan jag var bara så här, bad för mig själv och sa, ah, förhoppningsvis med Guds vilja typ. Där började liksom växa tankar i mig typ. Vad är livet? Alltså vad menas med det här livet? Varför blir vi sjuka? Varför dör vi? Varför lever vi? Varför uppstår vi? Eller alltså alla de här frågorna. Och då tänkte jag för mig själv. Varför jag först och främst? Och varför cancer? Varför typ varför? Alltså ordet varför var i mitt huvud konstant.
Mm.
Det blev så mycket varför i mitt huvud att till slut, jag, som jag sa, jag kunde inte sova, jag kunde inte äta, jag kunde inte någonting. Jag tappade helt. Så jag började ju bara kolla på TikTok och du vet, försöka distrahera mig själv. Men jag visste någonstans i mitt huvud att jag måste tänka på mitt liv. För när jag blir frisk, om jag blir frisk, om den dagen kommer, då vill jag liksom ha ett liv. Jag vill inte bara gå hem och leva i den här 15 minuter fame-världen. Ja, ah, jag hade cancer. Mm. Liksom bland min familj och så. Så vad jag gjorde var att jag började läsa mycket poesi. Köpte mycket böcker. Kollade på värdefulla filmer som jag kollade på när jag var yngre. Serier, pratade med vänner. Men inombords så kände jag bara så här. Det här är inte livet. Tills jag öppnade Bibeln.
Mm.
Då kom den här frågan tillbaka. Varför jag och vad menas? Och då kände jag så här. Alltså, det är menat att det ska vara så här. Alltså, om inte jag ska ta lidandet, då kommer ju min nästa göra det.
Mm.
Men om jag vet att jag klarar av det så är det bättre att jag tar det än att min nästa gör det.
Mm.
Så känner jag. Och det har ändrat hela min värld. Alltså jag är så tacksam för mitt liv. Varje dag räknas, varje dag är en bonusdag. Det är sjukt hur läkarna tittar på mig och blir fascinerade.
Mm.
De tittar på mig som att jag är... Alltså
ett mirakel.
Kan vara det, eller kryptonite. På riktigt. Alltså jag känner mig jätteudda framför andra. Med hjälp av dem, min tro, så kan jag vara så här.
Mm.
Det är inget annat.
Jag vill bara fråga dig hur det har känts, för den frågan är väldigt viktig.
Mm.
Hur det har känts för dig att tappa allt hår, att det har blivit sån förändring med utseendet i samband med medicinerna.
Alltså mitt utseende, jag hade ju piercingar och jag gillar tatueringar, inte så många som du har, för du är väldigt fina. Men jag har ju fåtal, men jag har liksom börjat bygga på mitt utseende, eller vad man ska säga. Så var det väldigt jobbigt när de bad mig ta ut alla piercingar. Och det här med håret. Jag har lagt upp ett inlägg där jag berättar. Men jag kom inte fram till något. Men att tappa håret för mig. Det var som att tappa bort hela min identitet. I typ en period. Alltså hela mitt hår är min identitet. På ett sätt. Men jag hade så tunt hår. Och så dött hår. Och nu när jag bär peruker. Jag känner inte mig som kära. Men jag är stolt över de här små finnen jag har fått tillbaka. De är så här mjuka och sköna. Men den dagen när Lisa rakade av mig håret. Jag kommer bara ihåg. Alltså jag bara, det finns ingen turning back. Och den här kära är borta nu.
Mm.
Fast den är inte borta. Jag har sparat en lock. Eller lock. Jag har sparat en stor jävla klump. Mm. Och jag luktar på den. För den luktar Kevin Murphy. Den här Angel Wash, alltså jag älskar den.
Åh, min favorit också.
Ja. Så jag brukar sniffa på mitt egna hår. Det låter lite weird, men det är för att jag vill bara komma ihåg mig själv. Men att tappa håret för mig var att tappa hela min identitet.
Mm.
Alltså den kastades i en maskin och jag saknar henne ibland, men inte jag vill inte vara hon igen.
Mm.
Men jag saknade den tjejen som hade det där korta, halva uppe, halva nere, piercing under läppen, tjejen och allt det här.
Varför var du tvungen att ta ut piercingarna?
På grund av infektion.
Okay.
Som jag kunde få infektion, infektionsrisk. Och den var ju ny, den som jag gjorde. Den var helt ny. Jag hade knappt haft den.
Men du får ha öronen kvar.
Har du fått pengarna tillbaka?
Eller hur? Jag har bara öronen kvar, ja.
Mm.
Mm.
Och de, ja. Min läkare har skrivit i min journal, låt ej kära tatuera sig. Jag frågade, jag bara, får jag tatuera? Hon bara, så gör du det? Hon är norsk också. Så hon bara, gör du det så kommer du få infektion. Så hon noterade det till nästa läkare.
Men det är också det när du tatuerar dig, något många inte tänker på.
Mm.
Det är ju en skada på kropp. Alltså din kropp måste ju läka.
Mm. Mm. Och jag läker inte alls fort.
Mm. Alltså du ser ju, Amelia, du ser ju här till exempel. Så här kan det se ut.
Ja, jag ser blåmärken.
Blåmärken.
Mm.
Och sen, jag har en CVK här.
Mm.
Och den typ har jag haft sedan april. Men jag har ju haft den på den sidan.
Mm.
Alltså jag, en sak älskade med mig själv var min hals och mitt bröstkorg. Därför jag har den här tatueringen. Men sen när jag fick de här ärren, så som en katt har rivit mig, så har jag liksom hatat att visa den. Mm. För att alla tittar ju, men jag bryr mig inte längre. Men när jag väl hade dem så blev det så här jobbigt.
Mm.
Men nu så är det liksom, whatever. Mm. Det är bara hud.
Men kära, du kom ju inte ensam idag.
Nej.
Till studion.
Nej.
Du har ju bland annat din man med dig, Albin. Albin, vill du säga hej?
Hej.
Och så min bästa vän Lin.
Lin.
Också typ min partner.
Ja. Din andra man.
Ja. Du har två partners.
Ja.
Pappa och
pappsen.
Pappa och pappsen.
Och så har vi lilla Tyson då, som inte är här idag. Jag är här med mina nära. Och Albin är ju min man.
Du sa innan att när du fick ditt besked, då var du ju singel.
Mm.
Och här sitter du idag, ett år senare. Du är gift med man.
En hel man.
En hel man.
Med lägenhet, bil, vad du vill. Jobb också.
Du har gått undan det här året. Kan du inte berätta, hur träffades du, Albin? Mm. Hur har det varit? Liksom? Hur kom giftermålet? Mm. Hur har allt det här gått till?
Vi träffades på Tinder.
Jag minns klassiker.
Ja, det är så klass. Tack Tinder. Jag tackar så mycket. Men Lin, jag bodde hos Lin ett tag för jag höll på att flytta från dåvarande lägenhet till min nya lägenhet. Och då så satt jag alltid på kvällarna med Lin och bara, alltså, jag känner mig så ensam. Jag behöver någon som kan ta hand om mig och Tyson, och jag behöver det här. Och det var alla man har träffat tänker ju säga, men för stunden.
Du måste pausa. Mm. Är det här när du är sjuk eller innan du är sjuk?
Det här är under tiden jag inte vet att jag är sjuk.
Okay.
Så det här är mellan september och typ mars.
Okay.
Så vad händer då? Jag är inne på Tinder, jag festar, jag har kul, jag går runt och jag gör min grej. Så var det en dag, två dagar innan Alla hjärtans dag, så är jag inne på Tinder. Och jag minns att jag var hemma hos min vän Lisa. Shout out till Lisa. Och hon swipar på varenda person. Och jag bara, nej men Lisa, så det här går inte. Och så kommer Albin upp. Och då ser jag en bild på honom. Och han ser jättepropper ut. Och så står det så här att han jobbar inom IT och lagar mat. Och så här. Och så säger Lisa, du behöver någon som kan laga mat. Och någon som är duktig med IT. För vi behöver någon som kan hjälpa oss fixa vår TV och laga mat. You know the truth. Och så sa jag, men om visst. Så hon swipade utan att jag ens har sagt något. Och så började vi prata. Jag minns inte exakt hur det var, men jag minns att han la in en jättecharmig kommentar. Han bara, får man lov att bjuda ut dig och Tyson på mat eller någonting? Och så skickade han en så här meme på jag, han och min hund som ska sitta på mitt bordet och äta. Och så sa jag så här, sure. Och så pratade vi lite lätt. Sen går det typ några dagar. Så får jag tandinflammation. Och han har ju redan planerat att vi ska ju ses. Vi har planerat tillsammans. Förlåt. Vi har planerat tillsammans. Och så säger jag, men jag har en svullen käke. Så jag vill inte träffa dig. Det är inte så här jag vill att du ska se mig. Och jag var så nervös. För jag minns att jag facetimade typ Lin och Lisa. Och jag bara, alltså, vad ska jag göra? Hon bara, men vänta ute liksom. Och så ville Albin boka dejt. Och jag mådde inte bra för jag hade så många symptom. Så vi hade aldrig en första dejt.
Mm.
Jag fick skuldkänslor för att vi inte hade första dejten. Så jag skrev till honom dagen efter. Jag bara, hej, jag undrar om du vill gå och ta en promenad med mig och Tyson. och jag har precis flyttat till ett nytt område, så jag bara, jag kan en slinga. Jag bara, absolut. Så kommer han. Och grejen är, om man tänker efter, är inte det typ lite läskigt att jag bara lät en främling komma till min gård och gå promenad med mig, min hund, från ingenstans?
Jo, men alltså du...
Jag vet inte, men Lin vet att jag är, alltså Lin vet att jag är jätte så här rebellisk, så jag bara gör saker. Jag tänker inte mig för. Men i alla fall, den här promenaden var fin, men det var ingenting så, kommer jag ihåg. Alltså vi bara nej. Alltså jag missade att jag snubblade, han snubblade, och vi bara fan. Och typ jag gick förbi café. Jag tänkte inte säga vad det heter, för det var det sämsta kaffet jag druckit i mitt liv. Men jag bara, jag går in och köper kaffe, som förlåt. Stod där i typ 45 minuter, jag skojar inte. Kommer ut och jag hade lämnat Tyson till honom, för jag ville att han skulle hålla Tyson. Och när jag kommer ut så ser jag att Tysons tassar är på hans lår. Och jättelugn. Han är inte alls jobbig, ingenting. Och Tyson är en jobbig hund. Han var så lugn, så jag bara okej, okay, bra kille. Vi pratar om en bra kille.
Mm.
Så efter det så började vi prata typ. Men sen slutade jag prata med dig. För att jag blev så illa med mina symptom. Tills den dagen jag hamnade faktiskt på sjukhuset. Och då skrev du, hej, hur mår du? Varför är du på sjukhuset? Och därifrån så har vi pratat varje dag. Mm. Och jag tror vi har kanske sovit ifrån varandra typ max typ 10-15 gånger. Sen då. För du har ju liksom, alltså sen vi blev tillsammans. Med, för att du har ju liksom varit med mig konstant.
Han har sin egen säng i ditt sjukhusrum. Ja. Det såg jag till och med jag när jag var där.
Ja, precis. Men så, ja, det var så vi blev vi. Men jag sa till honom, jag hade gjort 2 behandlingar, skulle jag med tredje, för att de första behandlingarna funkade inte. Och så tredje var en väldigt, väldigt stark, jag tror den heter Flavida eller något. Så sa jag det på kvällen innan när jag skulle läggas in, så jag bara, jag tror jag älskar dig. Och då sa han, eller först sa han, säg inte det. För jag bara, jag vill säga något. Han bara, men säg inte det. För han hade det på känn, och jag hade det på känn också att jag skulle säga det. Så satt vi där och så sa jag tror jag älskar dig. Och det var ju så tidigt i förhållandet, så jag tänkte bara, men det är vi nu.
Mm.
Och sen hade det varit vi. Alltså officiellt sen den dagen jag fick behandling. Så jag sa till att jag älskar dig under den värsta behandlingen.
Mm.
För jag trodde inte jag skulle klara av den. Det är ju det som är det jobbiga. Så ja, det var så jag träffade Albin. Och sen har vi literally varit med varandra varje dag. Jag har inte tröttnat på honom än.
Sen så friade han till dig?
Ja, det var inte så att han friade. Det var mer påtvingat från mitt håll. Nej, men vi hade ju som... Du vet, när man är i den här situationen, när man är tillsammans med någon, så kommer ju de här tankarna ibland när man ligger under stjärnorna och pratar om allt mellan himmel och jord. Och jag gick ju på sömntabletter och ångestdämpande och allting, så jag kunde bli lite dåsig. Så jag sa alltid till honom, varför gillar du mig? Varför tycker du det är kul med mig? Varför tar du hand om mig? Är du seriös? Alltså, men jag har ju inget hår. Hur kan du tycka att jag är fin? Alltså sådana här grejer.
Mm.
Så det var så naturligt att vi skulle börja prata om framtiden. Så sa jag det en dag. Jag bara, jag vill ha barn. Och jag vill gifta mig. Och jag vill ha ett hus. Och jag minns att jag sa till honom när jag var dåsig. Jag bara, ska vi gifta oss? Alltså varför säger jag det ens till honom? Du ska ju säga det här till mig. Det är du som ska fria, inte jag. Men jag var så deep och sen förstår jag.
Jag
frågade
inte så att när du blir frisk så får du en ring.
Ja, så var det. Ja. Jag bara, men jag viftade mig, så sa du, om du blir frisk så får du en ring.
Mm.
Så är det om eller när? När, inte om.
Precis.
Ja.
Och gumman börjar kolla på ringen direkt. Direkt.
Minns du att du skickade ringar till mig?
Ja, jag bara, den här var fin, den här var fin. Så det var så. Men vi planerade inget datum, ingenting. Utan hela den här resan har bara handlat om, bara gått runt min sjukdom.
Mm.
Så om det inte hade varit för alla datum jag behövt passa på sjukhuset, så hade inte vi gift oss än. Kanske gift oss nästa sommar.
Mm.
Vilket jag ville ha. Det blev påskyndat på grund av att jag fick en livshotande infektion som satte sig i högra lungan. Sen spred den sig till typ ryggen eller vad det var. Och sen hittade de lite i levern. Och då kände ju både jag och Albin att nej, men nu måste vi liksom, inte rappa på, men vi måste typ göra det vi vill göra ifall det skulle vara så att jag inte klarar mig.
Mm. Och hur var bröllopet?
Alltså vi gifte oss borgerligt för att jag får inte träffa så mycket folk.
Mm.
Så det gick från att det skulle bara vara jag och Albin och hans föräldrar och typ min bror. För att jag var så här lite nojig över mina föräldrar. Min mamma jobbar med barn, min pappa bor utomlands och så. Till att min andra bror kom också, för att han har ju barn också. Och att en av mina vänner kom för att hon... ja, det bara hände. Mm. Och jag ville ju ha ett liten, alltså en liten gathering. Men det var så här, tid och rum och allting passades inte. Och jag mådde inte så bra. Så jag har lovat alla mina nära att nästa sommar, om jag mår bra, så vill jag göra något fint. Så kommer alla få vara där.
Mm.
För jag visste inte. Och jag vet att jag kanske sårat många. Men jag visste inte. Jag vet att många vill ju se mig.
Såklart.
Ja, i det stunden. Så för att jag har ju liksom mått dåligt i ett halvår och många har hjälpt mig.
Jag tror de flesta förstår nog. Ja. Utifrån din situation.
Ja. Att... så vi gjorde något litet och vi firade hemma och Albin gjorde mat. Och sen hade nästa sitt event den kvällen.
Ja, det var det i Göteborg.
Mm. Mm. Och jag ville egentligen inte gå ut för jag mådde så dåligt. Men jag bara, men jag måste träffa henne. Så vi var där typ 1-2 timmar max. Det var jättekul och så åkte vi hem. Och
du stod på dansgolvet hela tiden.
Ja. Jag såg, man ser bara en Albin i kostym och en kära som står bara... Wah! Och så kommer det fram tjejer och bara, oh my god, du är så stark. Alltså jag blev jättechockad. Det kommer fram en tjej som bara lutar sig mot mig och bara, du är så stark. Jag kan inte fatta att du gör det här liksom. Och fortsätt. Och så tittar jag på nästa och ja, det var jättekul.
Ja, det var jättekul.
Faktiskt. Mm. Jag är glad att jag var där, även om det var väldigt riskabelt.
Alltså du är också så här, hon vågar verkligen ta de här riskerna. Alltså det är så här, jag vet inte hur många människor som vågar ta sådana risker som du gör, men du besitter en styrka som jag inte tror att någon av oss i det här rummet och många lyssnare inte kommer förstå sig på riktigt. Jag vet att vi ska prata om oktober månad.
Mm.
Vad hände då?
Jag fick slutbesked i oktober.
Mm.
Om att nu har vi faktiskt ingenting att använda på det längre för att ingenting biter.
Mm.
Jag hade gjort 5 eller 6 kurer så att en kur kunde vara typ 5-6 dagar. Och nu snackar vi om tunga grejer. Alltså vi snackar om gifter.
Mm.
Alltså det här kan ta död på en vanlig människa direkt. De första 2 bet inte alls. 3:e bet lite grann. Men den gjorde mig jättedålig. Jag blev helt grå. 4:e var... Sen var jag i remission ett tag. Och sen skulle jag transplanteras. Och så fick jag den här jättejobbiga infektionen. Som kunde ta död på mig. Den som satt i lungan. Och det var precis innan oktober. Så... ja. Jag fick ingen transplantation. Vilket man ska få när man har leukemi. Så är ju transplantation slutliga... destinationen. Om du får en transplantation så har du större chans att överleva. Så jag minns den kvällen så kommer BMT-läkaren in. Benmärgstransport, någonting. Och hon bara, ja men du har en så pass allvarlig infektion att vi kan inte transplantera dig. Och du ska vara här i 2-3 veckor och behandlas för det med antibiotika. Jag bara, okej. Så de här 2-3 veckorna, det var inte så mycket som hände. Bara sova, äta. Jag kunde inte andas ibland så jag fick lite hjälp där och då. Men det var väldigt dystert och bittert. Och det var så mörk tid. Sen kommer oktober. Jag vet inte om det var 13 eller 15 eller något. Det var i alla fall den veckan. Så vaknar jag på lunchen. En onsdag tror jag det var. Kommer in 2 huvudläkare, överläkare och en studentläkare. Och så säger de hej kära. Och han sätter sig ner och hukar sig och kollar ner i golvet. Och så tittar han på mig och så... jag bara ser i hans ögon. Och det är det här jag kommer aldrig glömma. Jag bara ser i hans ögon att det här är inte bra. Jag trodde att min cancer hade kommit tillbaka. Men kanske typ så här 15%. Så jag tänkte, äsch, vi klarar det här. Jag klarar det här. Det här är inga problem. Så står han så och säger han. Förklarar han sig. Men han går runt frågan. Eller,
han ska säga.
Ja, och jag blir så här. Kom till saken, hallå. Så han till mig. Vi har kommit fram till beslut. Vi kan inte behandla dig mer. Och då droppade jag alltså, mitt hjärta i golvet. Alltså jag droppade. Alltså jag blev så här, jag bara, va? Jag bara, men nej. Men vad ska vi göra då? Han bara, nej men alltså, vi kan inte göra något mer. Så jag bara, vad menar du? Han bara, nej men alltså, vi har tyvärr ingenting att göra. Så jag bara, men jo, något måste finnas. Han bara, ingenting vi har just nu. Det finns ingen forskning bakom det. Det finns ingenting. Vad ska vi... ja. Så den här dialogen med min läkare blev väldigt så här intensiv. Så jag smsade bara Albin och bara, du måste komma hit. Och han var på sitt jobb. Och så ringer jag till min mamma och min pappa. Alltså jag bara ringer. Och jag är så kall. För att jag har fått ett besked där någon säger till mig att hej, du kommer inte överleva den här sjukdomen. För att vi har ingenting att ge dig. På grund av det här och det här och det här. Och den hade kommit tillbaka och den låg på 45%. Och jag hade, första gången jag låg på sjukhus så sa jag det, sammanlagt var det 80-90. Mm. Men i benmärgen så var det typ, vad var det? 60.
Mm.
Och nu låg den på 45. Så den hade kommit tillbaka på samma sätt. Efter 6, ursäkta språket, jävla kurer, så tyckte jag att det här räckte. Men det kom tillbaka.
Du skrev till mig då?
Mm, jag skrev. Och så skrev jag bara, där tappade hoppet helt.
Mm.
Jag kommer ihåg bara att Albin kom in genom rummet och bara slängde sig på mig. Och jag tröstar honom. Han tröstar ju mig, men jag tröstar honom och jag tröstar. Min läkare står och klappar mig på ryggen, men jag klappar tillbaka och bara... Alltså jag vet inte vad det är för fel på mig, men det var så. Och efter det så blev jag utskriven efter många så här diskussioner och jag är ledsen för din skull och lalala. Blev utskriven och så kom jag hem och så har jag haft palliativ vård och hemsjukvård. Och när man hör palliativ och hemsjukvård så tänker man, läskigt.
Visst, palliativ vård, det är den vården innan
slutskedet.
Ah.
Det är för att lindra dina symptom. Men det är inte så. För att jag mår jättebra.
Men du måste ju berätta.
Mm.
För att du skrev till mig om det.
Mm.
Och det var då vi började prata. Var det då vi började prata om Jesus?
Just det, ja. Jag minns att kvällen innan jag fick beskedet så hände det en grej på avdelningen. Och jag fick liksom höra det. Jag kan inte säga exakt av sekretess, jag visste. Men det var så... konstigt känns, så skrev jag till Albin, jag bara, det här hände och så här. Så gick jag och la mig. Sen kom dagen. Sen på kvällen där så drömde jag en jätte konstig dröm. Jag är ju, kommer ju från en stor muslimsk familj och jag tänkte inte så mycket på det. Alltså det här med be till Gud och så, när jag fått det här besked. Jag bara tänkte, alltså, hur ska jag ta mig ur detta? Men jag drömde om Jesus. Och det var så mäktigt. Och på en annan nivå av, alltså, jag vet inte hur jag ska förklara, men jag har inte pratat om detta för andra än Nessa, för att jag var så rädd. Alltså tänk dig, du drömmer att någon, Jesus kommer till dig, literally han kom till mig i drömmen och sa, hej kära, det är så här jättevacker, alltså ljus bakom honom och vita kläder och bara, hej kära, följ med mig, ta min hand, jag ska hjälpa dig. Och jag vaknade ju dagen efter och bara kände en slags oro. Så tänkte så mycket på det. Samma sak hände dagen efter. Drömde samma dröm. Men den här gången gick jag faktiskt med honom. Och där började jag prata med Nessa om alla de här bitarna. Och så köpte jag en bibel. Och jag tänkte, jag ska läsa bibeln och se om det följer mig i smaken. Vilket det gjorde. Och alltså, om man ska göra det kortfattat. Från den dagen jag fick mitt besked till idag. Det känns som att, du vet, när man spelar Super Mario och man har samlat liv. Alltså jag har typ fulländat alla liv. Alla levels, allting är liksom klar. För jag har fått alla de här pelarna som jag har behövt i hela mitt liv. Jag fick det på under den här korta perioden med hjälp av Vanessa. Vi pratar varje kväll. Inte varje kväll, men oftast varje dag. Och hon skickar böner, hon skickar så här citater och allting. Och Albin tyckte ju det här var jättebra för att jag fann tröst i något. Men det var jobbigt för min familj. För de kunde inte trösta mig på samma sätt. Så när Nessa satt med mig. Pratade och bad. Och, alltså bara pratade med mig om det. Så kände jag mig accepterad. Så tänkte jag, men nu kör vi.
Mm.
Så nu har jag liksom fastnat helt.
Mm.
Det går inte en dag utan där jag inte tackar Jesus för den där drömmen. Och... jag tror också att när man mår så dåligt så kommer ju saker och ting kalla på dig.
Mm.
Det kan vara att typ om du inte tar hand om din kropp så kommer din kropp ge upp. Då börjar ju du ta hand om din kropp på något sätt. Så det känns som att det här var en kallelse.
Mm.
Ja.
Amen!
Amen! Och det är det som är grejen. Många som inte är på den här nivån av troende kan ju ställa den här frågan, men alltså seriöst typ. Vad menar du? Alltså, tror du på det där? Alltså, ja.
Mm.
Ja. Jag har en storebror som stöttade mig allting. Och när jag berättade för honom, han sa det, han bara, om det får dig att må bra, om du lägger all din tid och fokus på det och att det har hjälpt dig, så är det på riktigt. Mm. Det är på riktigt. Så jag kände ju bara så, inombords, att Nessa var typ som att hon var tändstickan och den här drömmen var ju då det här som man tände med.
Mm.
Och så kom det en vad heter det, fackla. Kan man säga så?
Kommer vadå?
Kommer fackla. Eller vad blir det? Tänds. Det blir
eld. Glöd.
Glöd, ja. Power.
Jag tänker ju på, för det du sa, du vet vad det sjukaste av allt med mig och henne. Mm. Jag brukar säga att vi är soul sisters, jag går och köra. Mm. För att alltså det kan gå på riktigt, det kan gå så en dag vi inte har pratat. Alltså jag lovar att vi
synkade.
Alltså vi skriver till varandra, inte så här, vi skriver till varandra i samma sekund.
Det är som du, när man säger om du umgås med en tjej så får ni typ samma menscykel.
Ja.
Och det är det jag kände med henne och jag kände med Albin och jag kände med Linn också. De här människorna som jag har i min närhet nu, jag har känt samma vibe.
Efter du fick beskedet i oktober
mm.
så vet jag, för jag och Albin började skriva på sms och vi började prata. Och då vet jag att ni båda började plugga ganska mycket på, alltså, och speciellt du.
Mm.
Ni började läsa lite mer om sjukdomen, du började lära dig, alltså du är ju doktora nu.
Doktora?
Du är ju läkare nu, du kan allt.
Mm.
Men du läser ju jättemycket och sen så hittade ni en studie från USA.
Eller läkemedel och en studie från Stockholm.
Mm.
Vilket är, alltså jag är inte så jätteduktig på att förklara det. Men det är... Alltså,
Albin är duktigare än det. Vill du komma och förklara?
Ja.
Så jag ska ställa mig vid sidan så kan Albin prata.
Ja. Så nu kommer vi Albin här, kära man.
Hej.
Jag har gjort dig känd.
Ja, inte känd. Nej, men det började väl med att vi googlade runt lite. Och så hittade vi typ en artikel som gjordes i augusti, tror jag, förra året.
Mm.
Där det stod någonting om en läkare i Stockholm på Karolinska som hette Martin Gärdesten.
Mm. Shout out!
Som då hade visat något nytt framsteg för att behandla Kieras sjukdom. Och så läste vi på om en sak då som heter second opinion. Det är att man kan begära en andra åsikt från en annan läkare. Så kan ju de då kolla, liksom, om de har samma åsikt som läkaren som gav hennes besked.
Mm.
Så vet vi att det kanske är så.
Är det vanligt i Sverige att man ber om second opinion? För jag tycker att man hör mycket om det i USA.
Det är vanligt tror jag. Men jag tycker att alla som får någonting sånt borde göra det.
Man bör göra det.
För man har rätt till det i Sverige. Mm. När vi pratade med hennes läkare, de sa ju bara, ja det är klart. Och så frågade de liksom, vem är det du vill ska göra den här? Och då sa vi Martin Gärdesten då, som han verkar vara en av experterna i Sverige då.
Men det var för att den här studien som han har forskat i var lämpad för personer som inte kan hamna i remission.
Ja, som inte kan göra mer cellgiftsbehandlingar.
Mm.
Så det är en annan typ av behandling som då har hjälpt. Mm. Så det, liksom, det var ditt fall i princip som han hade forskat inom.
Så att när ni begär om en second opinion, är det så att ni själva måste ta fram uppgifter om en läkare? Eller kan sjukhuset säga då, okej, men här är en läkare, om ni inte själva har en specifik person?
Jag vet inte riktigt, för att så som vi gjorde var liksom, vi hade en person som vi tänkte, ja, den här läkaren är det som vi vill ska göra den här second opinion.
Mm.
Men jag tror om man inte har den aningen som vi hade, för vi var ju så insatta i det, så tror jag att läkarna som är ditt team, liksom, de kan nog ta fram en annan läkare som kollar på ditt fall. Då.
Som har samma titel. Typ.
Ja, samma expertsområde. Liksom. Men vi hade ju då Martin Gärdesten som på Karolinska.
Vi teamsade lite.
Ja, så vi pratade ju först då med din läkare som hade kontakt med honom. För de har ju så här internationell kontakt inom Sverige och så. Och så sa, jag kan mejla honom direkt. Och så gjorde hon det. Och så kom hon tillbaka typ några dagar senare och sa, vi har anordnat ett online-möte med Martin. Så hade du det mötet.
Berätta vad det är för behandling. Det är en antikroppsbehandling.
Ja.
Som heter CD47. Antikroppen heter CD47, om jag har fattat det rätt. Eller vänta, jag ska söka upp det.
Antikroppen ska attackera en receptor som heter CD47 i cancercellerna. Som typ är en sån här, vad ska man säga, cancercellerna har en sån här ät inte upp mig receptor. Vilket gör att den i kroppen kan liksom gå oskadad. Liksom. Mm. Så här, kroppen tar inte upp den och attackerar den. Utan så här, jag finns inte typ, i princip. Så den antikroppen ska ta bort den. Vilket gör att kroppen ser den här cancercellen som främmande och ställer bort den själv.
Mm.
Så det är en så här, lite väldigt modern medicin helt enkelt. Så vi pratade med honom då och han gick igenom din journal och liksom berättade allting som dina läkare har sagt och att det är liksom det som det är. Men att han då har den här studien som hade kunnat vara lämplig för dig.
Så där stoppar jag dig för jag ska berätta. Sen fick jag en till förslag och det var det här magrolimab som den heter som jag fick till slut. Och då var det min överläkare som rekommenderade att vi skulle testa den. Då är det en blandning av ett läkemedel som heter Vidaza, Venetoclax och magrolimab. Och det, nu tänker man säkert, what the hell? Men
namn.
Alla de här tre är ju cellgifter.
Mm.
Så en var spruta i magen, en var tablett och en var dropp.
En antikropp.
Liksom. Ja. Så jag fick välja. Men catchen var så här, flytta till Stockholm för att Martin var i Stockholm. På Karolinska.
Och studierna är i Stockholm.
Ja, och allting är i Stockholm. Flytta till Stockholm i 4 månader och riskera att, ursäkta, men det låter inte hemskt, att dö här om jag inte skulle klara mig.
För detta var ju typ i november-ish. Mm. Och vi visste liksom inte, för de sa ju liksom en månad tidigare sa de att vi har ingenting annat att göra.
Mm.
Så vi visste ju helt enkelt att om vi åker till Stockholm,
alltså,
kommer du leva 4 månader?
Det var ju det. Eller att vi stannar kvar i Göteborg, lever life, testa den här medicinen, men hur ska vi få den här medicinen hit? Det är att söka licens och skicka en ansökan som tog 2,5 månad, 3 månader ungefär. Med hjälp av min underbara läkare som jag är så tacksam över. Hon kämpade för att få hit den. Men den är inte ens, den var inte ens på marknaden.
Alltså det är ju en medicin som har varit i en studie väldigt länge.
Sen 2004 tror jag.
2004, någonting sånt. Och nu är den i fas 3. De startade upp studien nyligen i somras.
Mm.
Men det som våra läkare gjorde då var att det finns en sak som heter compassionate use. Alltså en barmhärtighetsanvändning. Mm. Så de kontaktade bolaget som tillverkar medicinen. Så även om den inte är godkänd och den får inte användas så kan de ändå kontakta bolaget som tillverkar medicinen. Och så här. Mm. Vi vill använda er medicin till våra patient för vi har inget annat att ge henne. Vill ni göra det typ?
Och det tog 3 månader för dem att
godkänna, skicka,
ge oss licens och använda den. Och nu är jag klar med den behandlingen.
Så du har fått behandlingen?
Ja, just idag så har jag redan gjort alla 4 doser. För det finns ju rapporterade fall. Och typ jag tror det är typ 10-20 personer i typ mitt fall som har fått det. Och de typ 33% har klarat remission och levt längre än 5 år. Alltså det är så här väldigt invecklat. Men, ja. Men i Sverige så är jag den första med just magrolimab. Men det finns många som har fått liknande behandlingar som också är först med det.
Det roliga var ju att den här studien har gjorts i Norge.
Typ, ja.
Så när vi liksom inför behandlingen skulle starta så gav hennes läkare oss liksom ett protokoll där det säger så här ska behandlingen se ut och den var på norska. Det fanns ingen annan information om den här hur de ska använda medicinen för den har ju behandlats i studier så de visste inte det själva på sjukhuset liksom.
Mm.
Så det var lite intressant.
Nu har jag bytt plats med Albin igen för att jag tänkte att jag undrar. Jag vet ju, men jag tänker att det kan vara bra om du förklarar efter den här medicinen som du har fått nu.
Mm.
Alltså second opinion.
Ja, den här magrolimab som den heter.
Nu har du tagit alla doser.
Mm.
Hur mår du, alltså hur är ditt tillstånd? Hur mår du nu?
Jag mår bra. Jag har fått några biverkningar, typ svettningar, konstig sömnrytm. Hjärtat har kanske slagit lite för fort då och då, men det här är ju vanliga bieffekter, tror de. Det finns ingenting registrerat över vad den ska ge dig för bieffekter. Så jag vet faktiskt inte riktigt hur jag ska må efter vanligen, men jag mår bra.
Mm.
Jag mår mycket bättre än vad det står på papperna. Mm. Det är det som är det viktigaste. Mm. Och vi vet faktiskt inte hur det ser ut. För att jag ska försöka fortsätta äta tabletter till den 23 och så ska vi göra ett benmärgsprov. Och då kan vi se hur många procent omogna celler finns kvar i benmärgen. Mm. Och då kan vi gå därifrån. Men nu har vi faktiskt gjort allt. Nu har vi gjort den här behandlingen och vi har fått second opinion. Vi har använt det vi ska använda. Så vi kan inte fortsätta längre med just den här medicinen.
Mm.
Så jag mår bra, men jag är väldigt trött. Jag tror du märker också av det. Typ. Mm. Alltså alla ser det. Alltså när man ringer mig, jag svarar inte.
Mm.
Pratar inte med någon, för jag är så trött. Och jag vill bara bli, alltså det här ska försvinna.
Mm.
Så. Men annars är det allt okej. Men det här innebär ju, alltså om medicinen funkar så får jag bara bättre livskvalitet. Men det stoppar ju fortfarande inte sjukdomen. Så oavsett vad jag säger nu och gör, så är medicinen bara gjord för att bromsa den lite. Och ge mig lite bättre kvalitet och mindre symptom.
Mm. Mm.
Det är inget botemedel. Det finns inget botemedel för just AML i högriskgruppen.
Mm.
Yes.
I medicin?
Ja. Ja. I medicin, ja.
Sen finns Jesus.
Jajamän.
Så, kära.
Mm.
Det jag har sett väldigt mycket av dig på senaste Instagram, som Nessa delar väldigt mycket av, det är att ni båda, eller bara Nessa, håller på att planera din födelsedag den 26 januari.
Mm.
Och som jag förstår det, du vill ha den absolut bästa dagen i ditt liv. Mm. Och där finns Nessa som hjälper dig jättemycket och försöker planera allting. Så kan du inte berätta lite, hur går tankarna här? Vad är det för drömfödelsedag du tänker?
Jag vill ju ha alla mina nära och kära där. Om jag fick bestämma så hade jag haft alla där.
Mm.
Alla som har varit en positiv person eller alltså bara någonting positivt i mitt liv, så vill jag ha alla där. Men det går ju inte, för att jag kan inte ha så många människor. Men jag nämnde för Albin en kväll att jag vill jättegärna fira min födelsedag på ett storslaget sätt. Så skrev jag det till nästa, så skrev jag det till min andra vän. Så de sitter och planerar det här, tror jag. Men det har varit mycket grejer som har hänt, som har gjort att det kom så plötsligt, den här önskan från mig. Och det är så kort intill på min födelsedag. Men också för att vi vet inte hur situationen ser ut. För jag trodde faktiskt att nu när jag fick min medicin, att det var typ de sista dagarna. Jag kände så här i kroppen att min kropp liksom började ge upp.
Mm.
Men det var bara att jag inte tagit vissa mediciner, så sjukdomen hade visat sig lite tydligare. Men ja, så de planerar ju detta. Och hur jag tänker då vill jag... Jag vill bara skratta och le. Och bara höra bra musik. Och bara se alla människor som är där och vara glada. Jag tänker inte så här typ, jag vill ha clout eller jag vill att folk ska donera pengar. Alltså nej. Utan det här är bara för att jag ska känna att jag har kämpat nu ett år. Så låt oss fira att jag har kämpat tillsammans. Så det är det som är tanken bakom födelsedagen. Och att man ska typ uppmärksamma cancer mer. Det blir ju så här. Att man automatiskt tänker lite extra typ, om cancer när man ska tänka på min födelsedag.
Mm. Det är ju verkligen en perspektiv. För mig, bara att träffa dig, höra din historia... För mig, du inspirerar mig jättemycket. Tack. Alltså du kommer lämna ett avtryck i mitt liv, hela mitt liv.
Tack.
Så att jag tror många som hör det här avsnittet, många som träffar dig, de känner nog samma sak som mig. Att
jag hoppas det.
Det blir väldigt inspirerande och man blir väldigt så här, jag måste uppskatta saker mer som jag tar för givet.
Det är en liten grej jag vill lägga till där. Även om jag hade värre ställt inom, alltså så här, om hur man ska se på det, så är fortfarande allas problem valid. Alltså det är det jag försökt säga det till alla. Alltså det kan handla om att Albin har förlorat sin nyckel. Och han mår jättedåligt över det här att han har förlorat sin nyckel. För den betydde så mycket för honom. Och den gick till någonting. Något lås som gick till någonting. Alltså hans problem är fortfarande värt varenda tanke och sorg och whatever. Så som mina tankar och min sorg är över min sjukdom. För att... Det finns ingen som har det värre än... Alltså alla vi har ju olika situationer. Så jag brukar... När någon säger till mig, så som du sa nu, jag ska vara tacksam. Absolut. Det tycker jag. Men fortfarande, om du har problem, validera dem. För att jag tycker att... En sak jag inte uppskattar, den är för att skriva till mig. Alltså, du har fått mig och liksom skita i mina problem bara för att du har det mycket värre än jag. Jag gillar inte hur man säger så.
Mm.
Säg bara typ, du har fått mig att tänka om. Jag vill att folk ska veta att alla har problem och alla problem är okej. Okay. Du fick ett F på matteprovet. That's fine. Vi kör om. Jag fick ett dåligt resultat på mitt benmärgsprov. That's fine. Vi kör om. Alltså det är fortfarande samma sak för mig. Mm. I mina ögon.
Men det är också, du får tänka på att du är ju så stark som ens kan tänka så. Du vet, en annan som inte är i din situation och som säger till dig att du får mig att tänka eller känna att mina problem är ingenting i jämförelse. Det är för att om jag ska gråta över att jag tappade en nyckel.
Mm.
Alltså vad innebär det? Alltså, hur ska jag gråta över en nyckel när jag vet att du kämpar för ditt liv varje dag? Förstår du vad jag menar?
Jo.
Och det är så här, jag vet att man menar ju väl när man säger det, förstår du? Men du måste också någonstans förstå att det du gör och ditt liv, din situation, din styrka inspirerar andra till att, alltså, vissa kan ju lägga upp saker jättedömt. Alltså du vet att man vet inte om man ska förklara sig eller sätta ord på vissa saker, men du förändrar ju väldigt mycket. Alltså du förändrar ju väldigt många människors, alltså, tankesätt om livet, om sig själva. En människa som kanske känner att livet inte är värt någonting, kanske känner när de får höra din historia, kanske känner att livet är värt jättemycket.
Mm.
Förstår du?
Du ändrar det till det bättre. För att, låt oss säga så här, att jag tänker så här, jag har så mycket problem i mitt liv, jag mår dåligt, jag har inget jobb, jag har inte det här till exempel. Och sen hör man din situation, då blir det så här, men shit, jag har i alla fall, jag möjlighet. Vet liksom, jag har möjligheten, jag är frisk, jag kan göra allt det här. Och det som nästan säger också, att du är så otroligt stark som pratar på det här sättet, för du är inte bitter, du är så glad, du är så här glädje, så här, dina problem är också viktiga. Medan det finns människor som är så här, ni ska inte klaga, ni ska veta hur jag har det. Mm. Och mitt liv är mycket värre än ditt och jag har det mycket värre än ditt. Det finns så många människor som är så också. Och höra dig som är i din situation, bara så här, men dina problem, de är inte mindre än mina, bara för att, så det säger också väldigt mycket om dig, att du är så här.
Och det tycker jag är jättebra. Alltså om jag kan få någon att tänka så är det väldigt bra. Och sen också en annan sak, det är att som sagt, när man har träffat många människor som man ser i deras ögon man gett upp, eller man ser på kroppsspråken eller vad det är, det ger en perspektiv. Alltså när jag låg inne på sjukhuset så var jag på balkongen, för jag fick ju bara vara på balkongen. Jag var på balkongen typ hela dagarna. Jag satt i solen fast jag inte fick. Jag spelade kort. Jag till och med tog med mig in snus. Fast jag visste inte ens om jag fick snusa, men jag får ju snusa.
Du får göra det?
Ja, jag får. Man får ju göra precis vad man vill. Men man får komma ihåg riskerna. Men jag gjorde precis vad jag ville. Och tänkte inte på något annat. Och jag märkte att många kom fram till mig på avdelningen och sa det. De bara, alltså, du bara kör hjärnet där alltså. Och det är det som är hela poängen med allt jag gör nu. Sociala medier, allting som jag vill börja med så här långsamt. Jag vill inte ens bli, alltså jag vill inte att det ska bli värsta grejen. Jag vill bara att om jag kan hjälpa någon så är det med det här. Och det är att vi är inte vår sjukdom. Du är inte din psykiska ohälsa. Du är inte din cancer. Du är inte din diabetes. Det är en helt annan sak. Tycker jag. Enligt mig. Sen om någon annan känner något annat. Det är helt okej. Men alla de här grejerna som du har fått stämplat på dig. De är en del av dig. Min cancer har gett mig så mycket positivitet och glädje. Och frisk luft. Fastän det är så jävla negativt att leva i. Alltså det är så äcklig sjukdom, men ändå så har jag fått så mycket positivitet. Jag har fått en jättebra relation till mig själv och min omgivning. Jag har gift mig och fått bra vänner. Jag mår bra, jag kan andas. Men det var för att jag har lärt mig att leva med det. Vissa kan inte leva med sin diagnos eller med sin sjukdom, för de brottas med det istället. Så viktigast här är att man först hittar man problemet, sen ska man kolla vad är det som triggar problemet, och sen ska man försöka pyssla ihop hur kan vi få bort problemet. Nu kan vi inte ta bort min cancer på det sättet, men vi kan ju minimera smärtan och så genom att jag får hjälp med det här och det här. Så ja, ni fattar, det blir ju en klump sen till slut. Men det är det, alltså jag vill bara att alla ska veta att vi är inte vår sjukdom och du är inte de här grejerna. Mm. Du är så mycket mer. Så mycket mer. Som, alltså, för att när vi föds, vi är ingenting. Alltså, vi är oskyldigt litet barn. Och så växer vi upp och så bygger vi erfarenheter och egenskaper. Så det är det. Nu är jag i en fas där jag har fått en dödlig sjukdom. Och jag hoppas jag får se hundratals födelsedagar till. Men fram tills min födelsedag så ska jag liksom leva dag för dag och må bra. Och inte leva som att jag är döende.
Innan du kom hit, det var väl idag, så träffade du ju faktiskt Sveriges Television, SVT.
Mm.
Jag tror inte du får berätta för mycket om det. Men som jag förstår så kommer du synas snart på TV i ett reportage. Mm. Vad, kan du säga lite vad det kommer handla om?
Ja, det kommer ju handla om min födelsedag då. Och hur jag har planerat inför den och hur jag mår och vad som har hänt. Om mig och Albin då. Hur vårt liv.
Mm.
Och vad jag gör om dagarna. Så det kommer vara lite blandade grejer där. Det är ganska kul. Jag blev väldigt trött av den här intervjun, men det var fett roligt.
Mm.
Och det var bara roligt att att någon ens tänkte så här, ja, men vi vill ha det här på TV. För det här kan vara viktigt. Visst, det är kul att hålla, alltså, få in sådana här. För det finns ju flera fall som är lik mina just nu också. Så det var bara kul att jag fick vara med. Så det är spännande. Det är första gången också jag är framför kameran på det sättet.
Hur kändes det?
Alltså, jättevarmt.
Bro!
Jag dog. Alltså, jag blev så här, jag bara behövde luft. Alltså, jag som inte ens röker längre behövde ta en cig. Alltså, det var på den nivån. Nej, men ja, det kändes bra. Så jag, ja.
Och där kommer vi se i veckan. Alltså, du har ju börjat live lite på TikTok.
Yeah, yeah.
Alltså, det var så kul när jag såg dig typ klockan 2 på natten. Du och Alvin, helt pigga. Ni typ, jag vet inte vad ni gjorde. Kullerbyttor, flög upp i luften, klättrade på väggarna, hoppade på varandra.
Femse.
Alltså. Alltså, det var så kul.
Mm.
Och det är jättekul att ni går live.
Mm.
Alltså, ni är ju... Folk har sagt till mig att de har sett era lives. Alltså, du är jättehärlig.
Det är bra. Det är en fördel.
Det är bra att man tycker...
Ja,
bra.
Alltså, tanken bakom hela TikTok är ju att man ska se det som en... Man ska se det som är roligt också.
Mm.
Inte bara det som är bara tråkigt.
Men det har ju hänt...
Att jag får massa roliga meddelanden.
Ja, berätta lite.
Jag kan ju säga så här. Jag uppskattar att man vill veta precisa svar. Alltså så här, när och hur och var. Men det kan bli lite för mycket om man ställer typ samma fråga 25 gånger under 10 minuter.
Mm.
För det triggar ju gången. Men jag blir inte triggad längre. För alla de frågorna som de ställer har jag redan frågat själv. Och svarat själv och fått svar på. Så när någon säger till mig sådana grejer så blir jag inte så påverkad, men det påverkar ju min omgivning.
Mm.
Men ja, trots. Jag har ju underbara vänner som är med och hjälper till och tar bort de här kommentarerna. Men det är oftast frågor om döden. Oftast frågor om min
tro. Är det
tro.
Frågor? Eller är det...
Ja, typ. Kommentarer som jag brukar få som är väldigt så här extrema, det är typ, när ska du dö? Hur känns det att du ska dö? Hur känns det att du ska fira din sista födelsedag? Alltså då är de mer direkta. De går inte runt frågan. Och jag märker ju att folk försöker skydda mig i kommentarerna. Men man kan inte skydda. Alltså de frågorna kommer alltid ställas.
Mm.
Men då svarar jag. Så som jag vill svara. Jag säger sanningen. Jag säger, jag vet faktiskt inte när jag ska det här. Men så här har de sagt och så här och så här.
Mm.
Så här och så här. Så då är det jobbigt för mig. För när jag går och lägger mig och upprepar de här frågorna. Som jag har försökt få svar på i ett års tid. Så blir jag så här, vad jobbigt. Men ändå, okej. Okay, kan det vara till nytta på något sätt? Så det är lugnt. Det är fine.
Mm.
Men om man ställer bara sådana dumma frågor för att man är dum. Det är inte kul. Alltså, jag vill inte ha oönskade meddelanden. Mm. Jag vill inte att någon skriver till mig och säger. Typ, hur kan du ens byta tro? Eller hur, ja. Jag vet inte, jag vet inte hur långt folk går när de tänker.
Alltså, de tänker ju inte alls, så de kan ju gå jättelångt.
Mm. Mm.
Och TikTok är alltså en väldigt mörk plattform.
Mm.
Där det är mycket, mycket troll. Mycket människor. Alltså, det är bara kaos där. Och de människorna som skriver... Antingen så är det barn.
Mm.
Eller så är det vuxna människor som inte har något liv.
Mm.
Och det är, så här, det är människor som absolut inte mår bra i sig själva.
Mm.
Förstår du? Och jag förstår och jag kan tänka mig... Eller vet du, jag kan inte ens tänka mig hur det känns för dig att få läsa sådana här meddelanden. Också så här... Att du har bytt tro. Eller att du liksom har vänt dig till en tro. Alltså jag förstår liksom inte hur... det kan angå en annan människa. För man ser ju massa olika människor som lägger ut stories. Alltså så här, deras de videos här. När de går från en tro till en annan. När de hittar en tro. De blir inte attackerade.
Nej. Men jag blir det. Och det tycker jag är jättejobbigt. Att man ska ens tänka tanken. Ja men typ... Hon har cancer och bytt tro. Ja, man borde tänka typ... Gud vad kul, hon har funnit någonting som får henne att vilja kämpa för sitt liv. Istället ska man trycka ner på den personen.
Vad känner du att det gör med dig när du får läsa det folk skriver som är liksom elakt? För att vi får inte glömma bort alla fina människor som ger dig kärlek också.
Ja, nej, jag får jättemycket kärlek. Men de som skriver sådana saker kan ibland gå in i hjärnan på mig. Men det är knappt att jag sitter och ältar på det varje dag. Alltså det är väldigt sällan jag sitter och tänker på en specifik kommentar. Men det finns ju en sak jag tänker på. Och det är typ det här, när ska jag dö? Så när den frågan ställs så hör jag ju den här... Jag hör ju den här konversationen jag hade med min läkare när han gav mig slutbeskedet. Vi kan inte behandla det och vi snackar om veckor och månader. För det här är något jag inte sa. Han nämnde ju att... Eller han nämnde ju, de nämnde tillsammans att vi vet inte... Men vi kan snacka om veckor och månader.
Mm.
För år finns inte på kartan på samma sätt. Om jag inte tar mina mediciner så går det väldigt fort. Så det är det. Så ja, jag är väldigt glad över alla positiva kommentarer. För att de väger mer än de negativa. Och det är ni som är i den här branschen, ni vet själva. Så jag blundar för det bara. Men det ibland kan det verkligen vara så här. Är du seriös? Jag blir inte ledsen, jag blir mer såhär, alltså på riktigt, lägg av. Men det här jag ville säga avslutningsvis, det är att anledningen till varför jag är så öppen och så rak och så okej med allt som sägs och frågas och allting, det är just för den här anledningen att om någon där ute som har samma symptom, har haft det länge, inte har sökt hjälp för att ett, kanske de inte vågar, två, de är inte validerade av sin omgivning, så de tror inte att det är på riktigt. Tre, de kan inte göra det för att de inte har tid. Ja, det var det som var problemet. Jag hade inte tid. Men vi har tid. För nu har jag ingen tid som jag har tjatat på i flera år. Nu har jag tidsbegränsad tid. Alltså vi alla har en stämpel på hur lång tid vi ska vara här. Men det är bara det att jag vet vad som kommer ta mig. Och det låter så hemskt. Men sanningen, det är sanningen. Så ibland så tycker jag det är ganska skönt att någon vågar så bara slänga ut allt det här. Det finns ju så många, jag har träffat en jättefin tjej som också har haft cancer och så. Och hon sa det, hon bara, jag vågar prata om min situation på grund av dig. Hon skrev det på DM och jag sa det till henne, men... Våga bara, men det är jobbigt. Tänk om de ställer frågor. Folk vill ju se hur jag ser ut och allt det här. Så då kan jag vara deras röst. Så som du är en röst för någon, och Nessa och alla här, så vill jag vara en röst för någon som är i min situation. Det är bara därför jag gör det. Jag gör inte det för något annat. Och så också för att jag tycker att det är kul.
Alltså vi är jättetacksamma över att du kom hit med ditt crew. Att alltså ni har tagit er hela vägen till Stockholm, att du är så öppen om allting och du är så stark. Finns det något du känner att du bara vill säga till alla där ute som lyssnar på det här?
Ja, först och främst, ta kontakt med vården och stå på dig tills du får den hjälp om du känner att något är fel. Och sen om du känner att du vill hjälpa till de som är i de här situationerna som till exempel jag är i. Det man kan göra för att hjälpa till är att ge blod till oss som behöver det. Det är blodbrist i landet. Och det är på grund av att vi behöver mycket. Jag får ju typ 2 påsar varje gång. Jag behöver blod. Och jag behöver blod väldigt ofta om man tänker efter. Kan man inte ge blod så kan man rekommendera sin mamma, pappa, syster, vad det är nu man har. Och sen, inte bara det, det finns ett register som är så viktigt. För att om inte man går med i det registret så kan inte vi som behöver transplanteras få hjälp oftast. Jag fick inte min transplantation via den här registret. Eller mina stamceller via det här registret. Jag fick mina cellgifter via ett annat register. För att mitt DNA är så utspritt. Så jag kunde inte hitta en match. Och det är Tobias registret. Och ja, man ska bara swabba i munnen med en tops. Skicka in. Du blir kontaktad om någon matchar med dig. Du ger stamceller till någon som behöver. Och det gör inte ont. Det är lite blod som kommer ut i en maskin. Renas, fördelas, går tillbaka in. Och du räddar faktiskt liv på någon. Liksom jag fick stamceller från någon. Och jag har inte fått stamcellerna i mig. Men jag har dem på Sahlgrenska. De är frysta till den dagen jag behöver dem. Men jag fick det via ett annat register. Men vi behöver fler människor med fler olika bakgrunder och olika etnicitet. Alltså olika människor. För just nu så är det väldigt mycket nordiska blod... vet du det?
Typer.
Ja, som finns. Som jag har fått för mig. Det tog inte så lång tid för mig att få stamceller. Men det gjorde väldigt stor skillnad för mig. Om min... Det hade gjort jättestor skillnad för mig om jag hade varit med. Om det hade varit med i Tobiasregistret. Gå med i Tobiasregistret. Donera blod om ni kan. Försök att värva folk till det här registret. För det är så viktigt. Det finns en jättestor bakom det. Bakom Tobiasregistret. Och var snäll mot dig själv. Det där är någonting jag kommer alltid säga. Som jag vill avsluta med. Det är att vad du än gör, vart du än är, hur du än upplever saker och ting, var snäll mot dig själv. Mm. För det var någon som sa det till mig faktiskt på sjukhuset. Hon bara, men kära, du kan inte vara så hård mot dig själv. Var snäll mot dig själv. Alltså tänk på att din kropp går igenom det här själv och läker själv. Så det där är typ mitt motto.
Mm.
Var snäll mot dig själv.
Mm. Mm.
Yay!
Tack så jättemycket, alltså, den stolen. Tack kära för att du kom hit.
Tack för att du fick komma.
Ja, verkligen. Det var så fantastiskt att få träffa dig. Tack, du är samma. Så himla fin. Du är så vacker och det lyser om dig. Tack, och jag önskar dig all lycka.
Thank you.
Ska vi följa dig på Instagram?
Och ja. Till er som vill skicka kärlek till kära och fortsätta följa hennes resa, så kan ni följa henne på Instagram. Jag tror inte ni har missat hennes Instagram. Men alla sa igår på FaceTime. Hon bara, kära, du är känd nu.
Det är fan så.
Hon heter Kära Khader på Instagram. Alltså C-H-E-R-A. Vet ni vad, vi lägger ut det på poddens Insta. Tack så jättemycket.
Jag vill bara säga tack till alla som stöttar mig också. Puss och kram.
Puss och kram.
Hejdå.
Hejdå.
Habibi. Jai.